Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Då är det dags för ett nytt avsnitt av NHL-podden. Det är 138, måste jag ju påpeka det. Per Bjurman, hur är läget?
Jo, tack, det är bra. Jag känner mig i alla fall lite lugnare än vad du låter som.
Ja, jag har förstått att jag låter väldigt forcerad här. Att, jag är ju lite stressad i kroppen fortfarande. För att, vi får faktiskt, jag skulle vilja snacka på nu i 2 timmar. För det känns som att vi har digert material i den här podden. Vi har mycket förberett och det är lite tradesnack ska det bli. Och vi har ju stora nyheter att diskutera. Men jag har egentligen inte så mycket tid.
Jo. Nej. Skyll inte på mig nu.
Nej, precis. Nu får ni skylla på mina chefer här nu. För att nu måste jag kastas tillbaka in till webbstolen här för att hjälpa till med diverse nyheter. Lite manfall på redaktionen nämligen. Men ja, jag lyckas övertala så att vi hinner med en podd i alla fall. För att vi kan ju inte avstå en podd den här veckan. Det går inte. Det har ju hänt stora saker. För tycker du att vi ska kasta oss in direkt eller?
Ja, jag tycker du ska ta några djupa andetag till så att det inte låter sig så kanske lyssnarna blir nervösa när de ska lyssna på podden.
Ja, de undrar vad som händer här nu när de går på sin morgonpromenad liksom. Och så är det någon galen ung pojk som håller på och skriker i lurarna.
Ja, pojk helt... var ordet.
Ja.
ja. Jo, men vi kan väl, som du sa, har det hänt stora saker. Framförallt det absolut bomben. Mm. Monströs händelse i Montreal. Ja. De sparkar Michel Therrien och anställer Claude Julien som fick sparken av Boston för en vecka sedan och får ett jobb. Precis som vi sa då när vi diskuterade att han är så bra så att det kan vara så att man sparkar sin egen coach och anställer honom, och det var precis vad som hände.
Ja, det är verkligen alltså. Det var precis det vi poängterade lite grann då. Och det känns som att vi nämnde ju, alltså vi var ju inne på vilket lag ska nu Julien välja. För vi tänkte att han kommer ha mängder av alternativ, och inte minst i sommar om man har lite tålamod.
Men, ja, precis. Han kan ta det lugnt.
Ja, precis. Vi sa att han borde göra det. Men det visade sig att klubbarna hade ju inte tålamod. Och framförallt inte Montreal, som vi inte ens nämnde som ett alternativ. För att det kändes som att de vågar inte, de vill inte vänta längre här, utan de insåg att Julien finns på marknaden. Då är det bara bort med Therrien här. Och så tar vi in Julien. För han är så pass kompetent. Så att det var liksom bråttom tid om man skulle vinna kampen om honom. Känns det som.
Ja, och Montreal har ju slirat lite på slutet. De har haft en enastående start på säsongen. Men de senaste veckorna har det sett inte alls särskilt lyckat ut. Och så fick de stryk med 4-0 mot just Boston.
Ja.
Och då brast tålamodet helt hos Bergevin, som man får lov att säga deras general manager, att han är inte rädd för stora moves. Alltså. Och det uppskattar ju vi som är vid sidan om och vill se saker hända.
Ja, det får man ju onekligen säga. PK Subban i somras och nu det här. Och det är det som är lite paradoxalt där, som jag bara vill tillägga i apropå Bergevin. Det är tyvärr för min egen del, eller tyvärr och tyvärr, men det är, jag kommer ihåg att jag för något år sedan eller 2 år sedan sånt där, så vill jag minnas att jag extra noggrant i en podd liksom sa att jag gillade Bergevins små moves. Han är inte en man av stora liksom gester, utan han är ganska bra på att hitta de här små dealsen liksom. När han plockade in Dale Weiss till exempel och tog lite sådana här små grejer som förbättrade dem i slutspelet. Men nu får man minst sagt säga att han är den mest handlingskraftige nästan bossen vi har i ligan just nu. Senaste halvåret i alla fall.
Ja, han gjorde ju den stora i somras som höll på att välta hela världen.
Ja, så kändes det.
Subban och Weber. Och så den här. Det är mycket som är speciellt med det här. Ett, Boston sparkar honom och får honom sen, alltså en vecka senare, hos värsta rivalen. Det finns väl inte två lag som är mer rivaler än vad Boston och Montreal är historiskt.
Alltså, nej, precis. Folk kanske tror att det är ännu större spänning mellan Montreal och Toronto. Men faktum är att det har ju varit ruskigt heta serier genom alla tider mellan Boston och Montreal. Det är faktiskt de två lag som har mötts flest gånger av alla NHL-lag sedan ligan startades.
Och det anmärkningsvärda är ju att Boston har varit tvungna att ge andra lag tillåtelse att prata med Julien.
Ja.
Och då kunde man ju tro att de inte skulle låta Montreal prata med honom. Men å andra sidan, om man sparkar någon så är moralen att man kan inte styra den personens öde sen.
Nej.
Så det var ju korrekt
ja.
Att han fick prata med Montreal. Men det är också intressant så tillvida att 2003 fick Michel Therrien också sparken från Montreal och ersattes av Claude Julien.
Ja, det är ju otroligt pikant alltså, på många sätt och vis. Man kan ju ta upp vilken tråd som helst. Det är bara en sån sak är ju ganska anmärkningsvärt. Alltså, det är exakt samma tränare som ersätter exakt samma tränare.
Ja.
Så det...
Eller ta vad som hände 2009 när Therrien fick sparken i Pittsburgh mitt under säsongen, ersattes av Dan Balsma och några månader senare vann Pittsburgh Stanley Cup. Tänk om det hände igen.
Ja, just det. Just den detaljen av alla detaljer så har jag noterat att Montreal-fansen är mest noga med att påpeka.
Ja.
I hopp om att det här ska rädda dem. Ja, alltså... Du sa
tror, du, tror du dynamiken kommer att ändras mycket där nu i Atlantic? Kommer Montreal automatiskt att bli mycket bättre?
Ja, jag vet inte faktiskt. Alltså, jag måste säga att jag inte nödvändigtvis tycker att Montreal kändes som ett... Alltså spelarmaterialet känns som ett typiskt Claude Julien-lag. Ja, kanske. För det känns som att det är ju ganska stor skillnad i alla fall i tränarfilosofi mellan de här två gubbarna. Therrien är ju ganska på något sätt okomplicerad tycker jag i sitt stil. Och ibland kan det vara effektivt. Han är ju lite mer old school.
Han är verkligen omodern.
Ja, och det har funkat i den moderna hockeyn också. Det gjorde det i början av säsongen när de gick 13-1-1. Alltså historisk start. När de inte förlorade. De vann och vann och vann och vann. Och då var det här Montreal som vi såg i slutspelet för ett par år sedan också. Så när de kallades för Breakaway Kids. När Carey Price stod på huvudet i målet. När försvarsspelet var ganska kompakt. Och de var ganska liksom... Alltså väldigt strukturerat Therrien-mässigt. Och de kollapsade ganska mycket i egen zon liksom. Och väldigt... disciplinerat. Och sen så stack de iväg på kontringar och var livsfarliga i kontringsspelet. Och det var har de varit stor del av den här säsongen också. Det är Therrien hockey. Det är hans typ av anfallshockey tycker jag. Det är rena kontringar liksom. Men det känns som att Julien är ju mycket mer av en possession-man. Han vill ju kontrollera pucken. Det vill ju inte Therrien. Och frågan är om Montreal spelarmaterial är tillräckligt bra offensivt för att Julien ska kunna få ut max av sitt sätt att se på hockey.
Ja, jag ser att då Dan Augustsson, Svenska Fans, som är en av Sveriges ledande Montreal-supportrar.
Ja.
Han är inte så överdrivet optimistisk.
Nej. Nej, jag noterar det också. Och överhuvudtaget i Habs liksom kretsar så är det är väl framförallt positivt, för att det var ju många som ville bli av med Therrien. Och Julien ses ju även i dessa det lägret. Han är ju dels fransk-kanadensare liksom, och han har ju ett Habs hjärta, och alla vet ju att han är en av NHLs bästa coacher. Han har det renommet, men som sagt, det är inte bara positiva tongångar. Han var ju inte någon, det var ingen supersuccé när han var där senast heller till exempel.
Nej, men det tror jag ju att de kanske stirrar sig lite blinda på. Han har ju blivit mycket mycket bättre sen dess. Han har ju enormt mycket mer erfarenhet, har vunnit en Stanley Cup. Han är såklart en mycket mer raffinerad coach idag än vad han var då.
Ja, och det är en annan hockey. Det här var liksom 2003, 2004, 2005 någonstans, när det var hakningar och när det var inte lika mycket unga, snabba spelare i NHL, utan det var mer veteranernas liga. Så det ser inte ut på samma sätt. Coacherna har tvingats uppdatera sig ordentligt sedan den tiden också. Det har ju bara varit till Juliens fördel. Liksom.
Ja. Så att, och nu sägs det också att Therrien, vilket har hänt förut i hans fall, han höll på att förlora rummet, som det heter. Att spelarna inte längre ville spela från.
Nej, precis. Det var ju faktiskt ganska... har ju varit rykten om det lite titt som tätt. Men nu kändes det ännu mer... Liksom, dels nu när han fick sparken. Men bara för någon vecka sedan så var det ju... Sipprade ut att Bergevin hade haft ett möte enbart med Shea Weber, Max Pacioretty och Carey Price. Där Therrien inte fick vara med.
Mm.
För att diskutera den närmaste framtiden kring laget och så här. Och då... det känns ju som att det är lite, ja, där kanske började på allvar liksom börsen förstå att det är dags för en ny röst i omklädningsrummet.
Ja.
En ny röst i båset. Så att, ja. Men det är alltså, som du sa, det bara senaste veckorna har inte varit så bra för Montreal, men sen den där 13-1-1 starten så har de faktiskt 18-18-7. Och det är ju högst mediokert. Det är ju inte ett facit som ett poängsnitt som räcker till slutspel till exempel.
Nej, men just nu så sitter de ganska säkert att ja. Första platsen i Atlantic ändå.
De skaffade sig sånt enormt försprång så att de har ju fortfarande 6 poäng ner, är det väl till 8 va?
Ja.
Vissa ligger med fler matcher spelade, men
ja, och 9 poäng ner till strecket. Ja. Det ska bli väldigt intressant att se i alla fall vad som händer. Jag har någon sån här smygande känsla av att Montreal ändå är någon slags contender.
Ja, ja.
Att det blir final mellan Montreal och Chicago.
Oj!
Vad säger jag nu?
Ja, nej, nu får du ta tillbaka. Nu är det du som ska lugna ner dig.
Ja. 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 Men det blir intressant också därför att vi kan konstatera att för de som har bytt coach på senaste tiden så har ju det åtminstone kortsiktigt varit väldigt lyckat.
Ja.
Både för just Boston, men även St. Louis och New York Islanders.
Ja, absolut. Fram
till alldeles nyligen i alla fall. Har inneburit lyft för laget.
Ja, anmärkningsvärt. Det brukar ju ofta vara sådana tendenser, men det har varit väldigt tydligt i de här fallen du nämner. Liksom.
Ja.
Som den här säsongen.
Islanders har ju tyvärr tagit något steg tillbaka den sista veckan, men innan dess så var de ju plötsligt de är ju fortfarande väldigt nära slutspel nu.
Ja, de gick ju från botten och uträknat och tank och lottery pick till att, som du säger, de är ju med i slutspelstriden nu i allra högsta grad.
Ja, det är de. 3 poäng från sig, trots att de igår fick stryk med 7-1 av Toronto.
Ja, det
var inte så lyckat.
Nej, det ska ju nämnas i sammanhanget.
Men Boston har ju vunnit allt sen Bruce Cassidy tog över. Och St. Louis har tagit 4 raka med Mike Joe.
Ja, där satt du uttalet också. Ja, men Bruins är väl lite intressant också, bara att stanna till lite där, för det pratade vi så otroligt mycket om förra veckan, för precis då hade ju Julien fått sparken och man var ju lite osäker på Bruce Cassidy här. Nu ska vi inte dra någon som helst slutsatser efter 4 matcher, men man kan ju redan märka lite skillnad i spelet i alla fall, men i sättet, i tankesättet i alla fall, för jag kommer ihåg att Don Sweeney och även Cam Neely, de känns ju lite som the old school Bruins som vill ha den här big bad Bruins liksom. Men samtidigt, och det kändes lite som de sparkade Julien, att det var lite den hockeyn de ville återvända till. Och när man sett deras moves som de har gjort de senaste åren så har det varit mer åt Cam Neely-hållet än åt Julien-hållet. Men Sweeney och Neely sa ju väldigt tydligt på presskonferensen när han hade sparkat så att de ville ha en snabb hockey nu. Inte nödvändigtvis tung hockey, utan de vill bli rappare liksom. Och
ja.
Ser man på vad Bruce Cassidy har gjort här första veckan så har det varit åt det hållet. Alltså det har varit som en sån grej att till exempel han plockar upp Peter Cilarek från AHL, en gammal, som var Luleå-spelare, talangen som var i Slovak, som var i Luleå förra säsongen, som gjorde väldigt bra ifrån sig här i sina första matcher uppe i ligan. Så det är väldigt intressant ut och typiskt modern ung kvickspelare. Flyttade ner, splittade faktiskt på Pasternak tillsammans med Bergeron och Marchand där och lät återförenade med Krejci istället och just Cilarek, funkar väldigt bra, och försökte få liv i Backes genom att slänga upp honom med Marchand och Bergeron, och det har sett bra ut också. Och så en sån spelare som varit väl, fått mycket kritik den här säsongen, som har sett lite, som har varit trade-rykten kring och som på något vis körde fast lite under Julien faktiskt, det var ju Ryan Spooner. Och han har också sett bra ut helt plötsligt här under Cassidy och sett ut lite som en modern, snabb center. Som det ser ut som under Julien aldrig på tal skulle att han skulle få spela någon boxplay. Eller, han fick ju till och med ofta spela ytter för att han var lite liable defensivt liksom. Men under Cassidy så är han en snabb center som ska in i banan och driva upp tempot. Så att det märks att Cassidy har lite egna idéer som han redan lyckats implementera.
Mm. Ja. Det är alltid svårt att bedöma de här lagen när de får såna här det är ju så, de här coachbytena skakar ju om liksom. Spelarna blir, det är en verklig Vad heter det? Ja, det är en väckarklocka för allihopa.
Ja.
Blir nästan lite rädd. Kan coachen få sparken så kan vad som helst hända.
Ja.
Spelare berättar att de känner. Men det blir intressant att se i längden. Jag tror ju fortfarande att på lång sikt så får Boston ångra att de sparkade Claude.
Ja, det är min känsla också faktiskt. För att,
men just nu ser det, visst, nu ser det helt okej ut. För inte tala om St. Louis.
Ja.
Men det tror jag är lite mer, det är mer specialfall eftersom Mike Joe skulle ta över från och med nästa år. Det var ju redan klart. Det här bekräftar väl bara vad vi tänkte innan säsongen. Eller när de gjorde det här konstiga greppet. Att de borde ha bytt på en gång.
Ja, precis. För nu blev det liksom något mitt emellan. Och det är ju helt uppenbart faktiskt när man ser till...
De fastnade mitt i steget mellan old school och försöka förvandla sig.
Ja, precis. För att redan nu så har ju faktiskt Mike Joe gjort ganska tydliga förändringar i spelet. Alltså,
ja.
Där är ännu tydligare än Boston. För att han till exempel under Ken Hitchcock så var det ju den här säsongen man-man-försvar. Eller typ man-man-försvar. Liksom att det var att strukturen i egen zon var helt annorlunda mot Mike Joe som kör zonförsvar. Och det är ju ganska stor skillnad att bryta upp hela försvarsspelet och göra en helt annan typ av försvarsspel.
Ja.
Vilket ju har funkat nu för Blues på ett bra sätt under Joe. Men det vittnar ju om alltså vilken skillnad det var i sätt att se på hockey mellan Joe och Hitchcock. Liksom.
Precis.
Och då förstår man att det kanske inte blir ser jättebra ut på isen när de har olika värderingar. Liksom.
Ja.
Så att, och lite andra roliga grepp från Joe som har funkat, eller roliga. Men han har ju till exempel satt Tarasenko med Stastny och Sten så att de tre högst avlönade forwardsen i laget ska spela ihop och gå i bräschen. Liksom.
Ja.
You lead the way, och det har de gjort. Så han har haft,
han ja, haft så lite... Han plockade upp Magnus Pääjärvi igen. Och det har gått jättebra med honom in till den grödheter Patrik Berglund.
Ja, precis. Exakt. Så St. Louis som såg ut att halka bort lite grann. Nu är de plötsligt med i matchen igen också.
Ja, verkligen.
I allra högsta grad. Och känns ju som ett slutspelslag.
Utan nu tappar du lurarna, vad sa du?
Aj, ja.
Nej, de var på väg att hamna på fel sida strecket.
Ja, precis.
Det var riktig kris.
Ja, och jag, alltså visst, Joe ska ju ha cred för det här. Och Jake Allen har ju börjat spela upp sig i kassen, vilket ju är en stor skillnad naturligtvis. Och det har ju delvis att göra med försvarsspelet, för de har ju släppt till mycket, mycket färre heta målchanser också. Men samtidigt ja. Känns det som att med den backsidan de sitter på, när Shattenkirk nu fortfarande är kvar, om nu inte han riskerar att bli tradad då, så är det ju liksom, det är Bowmister och Peter Angelo och Parayko och Shattenkirk och så vidare. Så de ska ju inte läcka så mycket som de gjorde på slutet här, utan det borde ju på naturligt sätt, inte bara på grund av en coachförändring, kunna spela mycket bättre med det materialet. Liksom.
Ja. Så att, ja, det borde de. Det borde de. Och de gjorde ju ändringar i laget så att de skulle få en mer modern framtoning i somras. Det var det där konstiga att de inte vågade ta steget fullt ut. Men nu känns det som att de är på väg åt rätt håll.
Precis.
Filosofiskt.
Exakt. Som du är inne på där, att de gjorde steget redan i somras rent spelarmässigt.
Ja.
Och såg på vilka de satsar på liksom. Alltså Jakupov och så vidare. Det var ju Backes och Brower ut till exempel. Så att ja. Det var ju en Mike Joe hockey som de skulle börja spela redan från oktober, men det är först nu de börjar med det. Ja. Ja, hur du, ska vi lämna tränarna?
Ja. Jag har fått en morot i thirststrupen.
Oj, oj.
Nej, men du, ja, det var ju andra nyheter här. Vi får ta eller nyheter, det är saker som har hänt.
Ja.
På avstängningsfronten. Vi får ju se ett par timmar efter vi avslutar den här inspelningen så ska ju Gustav Nyqvist prata med Department of Player Safety.
Just det.
Efter sin inte helt lyckade insats mot Minnesota i helgen när han drog klubban rakt i ansiktet på Jared Spurgeon.
Ja, exakt.
Det var en mycket oväntad situation.
Ja, alltså man var ju, det är ju ingenting man förknippar Gustav Nyqvist med direkt.
Nej, han är ett fromt lamm.
Ja.
Som person.
Ja.
Men situationen är att han får en liten tryckare i ryggen ute efter sargen, vänder sig om och det ser ut som att han är arg och bara på instinkt drar till med klubban och träffar honom i ansiktet.
Ja, Alltså,
han förnekar ju det. Han säger att han har sett på bilderna. Han ser hur det ser ut och det är fult och han har ansvar för sin klubb. Men det var inte avsikten att slå honom i ansiktet.
Alltså, precis. Jag tror inte att... Det är någon slags reflex som han får där. Någon slags ilsken... Lite ilsket hjärnsläpp.
För att, så ser det ut. Men han hävdar själv att han försöker få klubban runt honom och knuffa ut honom där pucken är. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det.
Nej, precis. För tv-bilden att luta sig mot, så känns det ju väldigt som en onaturlig rörelse om det skulle vara så att han bara vill vända sig om. Liksom, det känns som att han hinner liksom inte tänka alls, utan han får, det är bara någon slags reflex, som ilsken reflex, att han liksom bara gör en sån där grej. För att man ser ju direkt när han har träffat honom också, då ser man ju på honom att oj, vad håller jag på med liksom. Då ser man ju hans ansiktsuttryck att jag är Gustav, vad så där kan jag inte hålla på liksom. Vad är det för något?
Han är ju lik dig i sättet.
Han är ond, säga.
Just för att han är så långt från ondska som det går att komma. Men ja,
som han själv får konstiga infall och ångra sig lite grann ibland.
Hur det nu än var, så blev det som det blev. Och han, som han själv påpekar, man har ju ansvar för sin klubba och vad den tar vägen. Så att han kommer ju bli avstängd. Det kan nog bli rätt många matcher.
Ja, jag tycker nog det ska bli rätt många matcher när det är ändå så pass fult. Och visst, jag förstår att Gustav Nyqvist inte är den typen av spelare som gör sådana grejer. Men det är för fult för att det inte ska beivras ordentligt. När det är ju inget snyggt att slå till någon med klubban i ansiktet med kraft dessutom.
Nej, det
är inte så bra. Så det måste ju
Som jag konstaterade i bloggen igår, om det fanns verkligt våld i Gustav Nyqvist, då hade han tagit fram det redan för länge sedan mot de lagkamrater som kör med honom ständigt.
Ja, just det. Du har några exempel i podden där. Eller i bloggen. Som på hur det kan gå till.
Ja. Nej, men det kommer att bli avstängd. Det är bara att ta.
Ja, och som sagt, när många av er hör på det här så vet ni säkert om redan vad avstängning blir. Det vet inte vi just nu, men man kan säga att jag räknar med minst 6 matcher för att i och med att han blev erbjuden en in-person hearing, vilket inte är helt vanligt att han skulle få flyga dit till och med, vilket han för sig nekade till, men att eller nobbade den chansen då, men att han skulle få träffa dem liksom disciplinämnen motsvarande då personligen.
Ja, att han inte ville komma hit till New York.
Nej, det är ju märkligt. Han hade ju kunnat ta en stänkare med det där kanske efteråt. Kan man ju tänka sig.
Ja, kanske det. Men du, apropå konstiga reflexer, så var ju Antoine Vermette ut med en sån också. Den ser ju helt sjuk ut.
Den är ju omöjligt minst lika ännu konstigare, för det är så, för det som Nyqvist gör, om det är någon slags bortförklaring, så är i alla fall att det sker mitt i brinnande hetta liksom.
Ja.
Medan det som Vermette gör, det är ju liksom det är ju bara helt obegripligt.
Han står och tittar ett tag och sen rappar han till domaren på smartbeten med klubban.
Ja. För att han förlorar ju
han blir förbannad över att teckningen inte går rätt till, tycker han.
Ja.
Och så står han kvar en stund och tittar och sen drar han till med klubban på.
Han är det som är så mycket. För att Nyqvist hinner tänka i 200 delar medan Vermette står i 5 sekunder och sen får han för sig att nu rappar vi till domaren här. Liksom.
Ja, det ser otroligt konstigt ut. Och det blir ju automatiskt 10 matcher direkt för man ger sig på domare.
Precis, där är ju NHL ett extremt tydligt regelverk att om man ger sig på domaren, då är det minst 10 matcher. Om man dessutom med uppenbar avsikt att skada, så är det ju minst 20 matcher. Det som Dennis Wideman råkade ut för förra säsongen. Ja. Det här var väl inte tillräckligt hårt och fult för att domaren skulle skada sig av det, men det var ju fruktansvärt onödigt och respektlöst. Liksom. Så att självklart ska ju den typen av händelser ge hårt straff och 10 matcher, det är ju rätt åt han för en sån märklig grej.
Ja.
Antoine Vermette, en sån veteran liksom.
Ja, men det där är ju också ett hjärnsläpp. Liksom. Ja. Även om det tar lång tid, så är det ett hjärnsläpp. Han vet inte vad han gör.
Nej. Det är någon slags det måste vara någon slags reflex också, att han blir så sur så att han tänker att han sitter och spelar tv-spel någonting och trycker på Y-knappen för att slasha domar på spelet. Så märker han att det här är på riktigt. Liksom.
Ja.
Men det här kommer ju... Ja, precis. 10 matcher där och minst 6 matcher säger jag på Nyqvist i alla fall.
Ja.
Ett exempel här som jag vill dra, det är med Nyqvist bara, innan vi går vidare därifrån, det är att Duncan Keith gjorde ju en ganska liknande grej förra året. När han, ja, han slog till Charlie Coyle i någon slags hämndaktion.
Han ligger på isen och slår honom i hans jag.
Precis. Det var ju visserligen enhänt, men det var ju med samma kraft, kan man säga. Och det gav ju då 6 matcher.
Ja, och det var ju slutspel.
Nej, han gjorde det mot Jeff Carter, han gjort det i slutspel också. Då fick han bara en match, tror jag. Men Charlie Coyle var faktiskt precis innan slutspelet.
Ja, men det
ja, det kanske är precis, det går i, ja, det har du rätt i. Det har du för sig helt rätt i. Den började, precis så var det. Och normalt sett så är det har du ju helt rätt i. Och normalt sett så är det så att slutspelsmatcher är värda mer i avstängningsboken.
Ja. Men då får man också räkna in att Duncan Keith är återfallsförbrytare i de här sammanhangen. Det är inte Gustav Nyqvist. Det här är första gången Gustav Nyqvist har i närheten av ett samtal med den NHL.
Ja, han har aldrig gjort något i närheten på som har varit straffbart tidigare. Så att,
nej.
Oväntat på väldigt många sätt.
Ja. Ja, men nu ska vi gå in. Hur tycker du annars? Har det varit en trevlig NHL-vecka för dig? Ja, för dig har det varit trevligt. Tampa är nästan på väg tillbaka uppåt.
Ja, precis. Det är lite bye week här, precis som för många andra lag. Och även för Tampa. Så att jag har haft lite lugnt på Tampa-fronten senaste tiden. Men de har ju 4 matcher med poäng, så att jag är nöjd. De är plötsligt lite lätt med i striden igen.
Ja, att, ja, bye week, ja, det är det. Washington... Spelare vi känner i Washington är på Bahamas just nu.
Ja, så det är det de är. Ja, precis. Ja, de har ju inga träningar sånt där, så de har ju full rätt att sticka iväg på vad de vill.
Liksom. Beckis och ytterligare några spelare med familjer ska åka till Bahamas.
Ja.
Ja, det låter jävligt nice.
Ja, det låter ju sjukt nice. Washington är Montreal med, det får ju dröja ett tag innan Julien får göra sin första match där, och Boston har väl bye week bland annat också, och Nashville tror jag faktiskt. Ja, bye week också. Kanske några fler då.
Det är lite, vi ska inte gå in för mycket på det, för du har inte så mycket tid. Men
nej.
Det är lite speciellt med hur det har blivit i tabellen. För det är några som liksom har fastnat i ett eget ingenmansland och med all sannolikhet kommer att vara kvar. Washington i toppen av Metropolitan till exempel. De har 84 poäng och närmast till Pittsburgh med 77.
Ja.
Montreal i någon mån också, och Rangers då, som nu faktiskt har vunnit 6 raka matcher.
Ja, ja, de är ju stekheta just nu faktiskt.
Ja, men frågan är hur de ska göra då. Det går inte att tänka så, men förmodligen vore det bättre för dem att vara bästa wildcard-laget och få möta ettan i Atlantic istället för att tvingas gå upp mot Washington och Pittsburgh.
Ja, just det, då är det faktiskt helt sant alltså. Helt fast riktigt.
Det går inte att tänka så, antar jag.
Nej, det kommer ju definitivt aldrig uttalas från officiellt håll, naturligtvis. Men nej, det är klart.
Och det är klart. Ja, när det är så långt kvar, det går inte att hålla på och försöka kalibrera det och få stryk och så. Nej.
Nej, precis. Men som du säger, de har ju fruktansvärt långt ner till wildcard-sträck, eller liksom för att missa slutspel. Så de har ju råd att förlora lite grann. Liksom.
De har 14 poäng ner till slutspel, till sträcket, fel sida sträcket.
Så det gör ju inte så mycket om de torskar lite. För då ligger de kvar på samma plats.
Men det är ingen som vill. Man kan inte spela hockey så och sen bara slå på igen.
Nej.
Det säger ju alla. Nej. Så de kommer förmodligen att trycka ner Columbus dit snart. Om det fortsätter så här.
Ja, förmodligen. Och då blir det väl Pittsburgh då, helt enkelt.
Då blir det en serie mot Pittsburgh igen.
Igen.
Det blir tråkigt. Det blir ingen variation här för oss som går på garden.
Nej. Och det är plötsligt så känns ju utsikterna rätt tuffa ut igen i första rundan om man ska gå upp mot de regerande Stanley Cup-mästarna.
Ja, men lika är det ju i väst. Minnesota är liksom lite för sig själva, och de tre främsta lagen i Pacific, San Jose, Anaheim och Edmonton, de ligger liksom där.
Ja. Edmonton har 8 poäng ner till Los Angeles.
Ja. Ja, ja, jag bara sitter. Det kunde ha varit jämnare.
Ja, det är precis. Vi pratade om hur jämnt det är liksom kring strecket, men ovanför där, det är som du säger, alltså, lika väl som Arizona och Colorado är helt uträknade, så finns det vissa lag uppe i toppen som inte har så mycket att spela för längre. Visst, det är interna positioner som de kan jobba kring, som kan bli jätteavgörande naturligtvis, men det är en lite märklig situation med 2 månader kvar av grundserien liksom.
Colorado och Arizona är ju så borta så att de har ju redan börjat tacka ja till landslag till VM.
Ja, det är precis, det är nästan allvarligt med om att jag kommer sådana besked i februari.
Nej, men Oliver har sagt att han vill spela VM och ja, de har då ändå gjort ett ryck mot Colorado. De har 45 poäng och Colorado 32 poäng efter 54 matcher. Vilken mardröm.
Ja, ja, det är ju nästan så att du närmar sig liksom rekorduselt.
Herregud.
För att Edmonton, när de har varit så sämst, och Buffalo när de var så otroligt dåliga för några år sedan här, så de kom väl ändå upp igen 55-60 poäng till slut.
Ja.
32 poäng med 25 matcher kvar. Det är katastrofhuselt alltså. Det är knappt så att de kommer över 50 alltså. Och då vet vi att de förmodligen kommer skeppa iväg lite av sina veteraner här närmaste veckorna också.
Ja, kanske inte bara veteraner.
Nej, precis. Det är, i Colorados fall så kan det onekligen bli några kärnspelare också. Det kommer vi komma in på. Tycker du vi ska ta det redan nu eller?
Ja, vi kanske ska ta och komma in på det då.
Ja.
Du är ju så stressad så.
Ja, det är ju så tråkigt alltså. Man vill ju ha NHL-podd, ska ju vara lugn och ro. Men vi får ursäkta, eller jag får ursäkta den här veckan. Och så får vi helt enkelt redan nu gå in på vår lilla trade-special. Det känns som att vi kommer prata trader ett par veckor till här. Men vi börjar smygstartar nu. Det är dags.
Ja, det har inte varit några stora saker som har hänt än. Men vi närmar oss ju trade-adven med stormsteg. Och det vanligaste är att det är veckan innan som de stora grejerna händer nu för tiden.
Ja, faktiskt.
Och det nu händer något. Det är mycket svårare nu för tiden att stuva om.
Ja, stämmer. Och jag har en känsla av att visst, i år kanske det blir lite skillnad för att den här draften anses ju vara ganska tunn. Men med tanke på att det har blivit en yngre liga, snabba liga och liksom framförallt forwards kommer in i ligan mycket snabbare nu för tiden. Så det är ju enormt många från 2015-draften som redan är inne i NHL. Det måste nästan vara rekordmånga. Så känns det som att draftvalen har mycket högre värde nu också. Ofta är det ju så här draftval som skickas till höger och vänster den här tiden på året.
Ja, samtidigt är det ju en expansion draft innan och den påverkar också lite vad man vill göra med sin trupp.
Ja, precis. Den begränsar ju klubbarna.
Ja. Ja, men du, vi pratade på förhand om att du skulle titta på närmare på fem lag i öst och jag på fem i väst. Som på olika sätt borde göra saker innan deadline.
Ja, vi höll oss till fem lag. Ibland i den här podden så gillar vi att köra kronologiskt och ta varenda lag och gå igenom här.
Ja, men det hinner vi
inte. Det hinner vi absolut inte. Det får vi nog göra kanske eventuellt efter trade-dagen i så fall om vi hinner. Men nu tog vi fem lag var i varsin konferens helt enkelt.
Ja, och på olika sätt kommer vara inblandade på något sätt i det som händer nu. Då ger jag scenen till, du kan väl börja med ett lag i öst så tar jag ett i väst.
Ja, vi kan
jag
köra varannan.
Jag har inte hunnit gå in så hemskt djupt på det här, måste jag erkänna.
Nej.
Så mycket annat att göra.
Men vi har det skrivit upp i alla fall lite grann.
Ja.
Men ska jag ta ett, jag kan ju ta ett lag i, ja, men jag kan börja då. Med Toronto har jag tagit.
Ja.
Och jag har nödvändigtvis inte tagit lag som garanterat kommer hitta på saker. Men jag har tagit lag som jag tycker är intressant där inför trade deadline.
Ja.
Och det är många lag som är intressanta. Men om jag börjar med Toronto så... De ligger ju faktiskt på slutspel just nu.
Ja. Men de är inblandade i racet. Och det är ofta framförallt de som behöver göra något.
Ja, oftast är det är inte sällan det sker att man vill ge en liten kick för att försäkra sig om att man verkligen orkar med hela vägen in till när grundserien är slut och att man håller sig över rätt sida strecket. Det är ju, så är det ju inte alls sällan. Toronto är ju, tycker jag, en speciell situation för att de är ju, alltså, de har ju rebuildat nu i flera år. Och det här var ju liksom vändpunkten nu när de fick Auston Matthews i somras och när Mitch Marner och Ville Nylander var redo för att kliva in rakt in i ligan liksom, rakt från start.
Ja.
Så att nu har ju liksom den här, ja, som har varit inne på många gånger, att liksom nu har de varit nere i botten och nu är det på väg uppåt igen. Och det har gått väldigt snabbt uppåt där. För den här, jag tror ändå inte att de flesta hade räknat med att Toronto skulle faktiskt ligga på slutspelsplats här i den, vad är det, 15 februari.
Nej.
Men det är de faktiskt. Och grejen är att när jag kollar lite på deras lönetakssituation, så dels så har de faktiskt ganska mycket utrymme. Så att de har ju spelrum att hitta på saker om de vill göra det.
Mm.
Och grejen är så här, alltså, normalt sett i NHL så liksom, håller man på, har man rebuildat då, eller precis är på väg ur sin rebuild för att börja satsa, så brukar man ändå vara rätt försiktig med att liksom offra framtid och så här, för att man vet ju ändå att Toronto kommer vara som bäst om 2-3 år. Det är i alla fall tanken. Men samtidigt så, alltså det, i dagens NHL också, när killar som Matthews, Marner och Nylander är så dominanta tidigt, så varför inte satsa redan nu? För att de är så otroligt billiga nu. Alltså Matthews och Nylander och Marner kostar ingenting, de här unga killarna, jämfört med vis vad de kommer göra om några år när de ska få sina enorma kontrakt. Så att nu har de verkligen råd att bygga kring de här spelarna snarare om ett par år när de börjar kosta massa pengar. Så att jag tycker faktiskt att, kanske inte nödvändigtvis precis i år, men jag tycker ändå att det är värt för...
Du tycker de ska släppa på sin filosofi om tålamod i Toronto, som ja, att inte det har varit ett problem förut.
Precis, nu, det är verkligen paradoxalt här. Vi som har pratat om att... nej, men jag menar inte att de ska göra några sjuka grejer, men de har ju väldigt mycket draftval till exempel. De har ju 3 tror jag nu i andra rundan som kommer. Och överhuvudtaget väldigt mycket draftval de kommande åren. Så att jag tycker ändå att de har kommit så långt i sin rebuild här att de inte måste hålla på och fortsätta i den. Utan de kan börja smyg igång och satsa lite grann nu faktiskt. För jag tänker, alltså ett skriande hål som finns i Toronto just nu, det är ju, tycker jag, är... alltså backsidan är ju problemet just nu. Ja. Och den är väl, de har ju några intressanta namn, alltså Riley är ju det stora namnet naturligtvis. Seitzer har ju varit en väldigt bra värvning från KHL, och Jake Gardner är ju bra också. Men de har ju, saknar ju den här riktiga powerplaybacken för att deras powerplay ska vara ultimat, för att de har ju otroliga komponenter i övrigt där med Nylander och Matthews på varsin sida. Men den där quarterbacken saknar de ju, för att Seitzer har fått testa där, Gardner brukar spela där, Riley har varit där, men ingen har kommit upp i några stora poängsummor. Alltså den som har gjort flest powerplaypoäng bland backarna, det är Gardner, och Seitzer delar faktiskt den på 8 poäng. Och det är ganska lite, får man säga. Väldigt lite jämfört med andra NHL-lag vad deras första backar har producerat i powerplay. Och då tycker jag, de har ju löneutrymmet, de har pusselbitarna för att kunna gå för en sån. Som till exempel Kevin Shattenkirk.
Mm.
Och kanske till och med då förlänga med honom. För att tittar man på sikt där, så har de en ganska gynnsam lönetakssituation också. För att det är många kontrakt som går ut här. Det är liksom, det är Roman Polak, det är Robbie Dahl, det är Hanwick, det är Brooks Lake, det är Milan Michalek, det är Colin Greening. Om några år så är det Tyler Bosak, och det är, ja, det är Lupul, och det är Van Riemsdyk och Komar och allt möjligt. Så de har ju möjligheter att påverka sitt lag ganska drastiskt.
Ja, så problemet är bara att de är inte precis ensamma om att söka den typen av back.
Och nej.
Shattenkirk är ju den som kommer att vara
dyrast.
Hetast och dyrast, och konkurrenterna, de som verkligen vill ha honom, kommer att erbjuda, St. Louis kommer kunna, om de nu bestämmer sig för att trada honom, kommer kunna välja och vraka rätt bra.
Ja.
Och då behöver Toronto förmodligen ändå gräva i sin framtid. Och det har de sagt att de inte tänker göra.
Nej. Nej, så att det...
för en sån quick fix.
Nej, precis. För att... ja, nej, men, och det håller jag med om att de inte ska göra egentligen. Men när jag tittar lite noggrannare på deras, alltså vad de har att tillgå, hur djupt deras talangbank redan är och hur mycket draftval de sitter på och deras löntagssituation, så tycker jag ändå att de har möjligheter att börja fixa redan nu. För att, som sagt,
jaha, men om St. Louis säger, ja, då ska vi ha Nylander eller Marner, det går inte.
Nej, då är det ju tvärstopp. Men jag tycker Shattenkirk...
men det är det de kommer att vilja ha.
Ja, det är klart att Shattenkirk... Ska det vara värt för Blues? För då offrar de säsong... alltså, de riskerar ju att offra sin säsong lite grann om de släpper Shattenkirk.
Ja.
Det skulle ju kunna vara St. Louis egen rental, så att säga. Att behålla honom och satsa på slutspelet här. Men... så det är klart att han kommer att vara svindyr. Men jag tror inte att Toronto ska behöva offra en Nylander för en UFA-spelare. En undersiktig för inne. Det tycker inte jag.
Nej, det är klart de inte kan.
Nej.
Men det är vad St. Louis kommer att vilja ha. Det finns andra lag med Garner och kommer att erbjuda enorma saker, förmodligen. Eftersom det är sån otrolig brist på den sortens backar.
Ja. Nej, om man ska ta lite mer konkreta rykten kring Toronto. Visst, det är surra som Shattenkirk. Men det är väl den som nämns, har nämnts mest. Det är faktiskt Brian Boyle från Tampa Bay. Om nu Tampa Bay skulle bestämma sig för att vara sellers. Att få in en rutinerad center och bredda laget med. Snarare den digniteten på spelare än den typen av stjärnor som jag surrar om nu. Och det kanske är mer klokt i det läget, i det här läget.
Nu, ja.
Ja. Ja, nu tar vi nästa lag.
Ja, och jag har inte detaljstuderat som du uppenbarligen har satt och gjort här inför det här, tyvärr. Men ett lag som man tittar på som förmodligen befinner sig i lite samma situation, fast i väst. Det är Nashville då.
Ja.
Och Nashville vet ju att det har visat sig genom åren att det är bäst att vara försiktig. Att deras kemi och så är lite känslig där.
Ja.
Om man gör för stora ingrepp så blir det förvirring.
Ja, i det där Cody Franson-fallet.
Ja, men å andra sidan har ju Poile inte varit rädd för att göra stora saker.
Nej.
Och de har ett väldigt bra lag nu, men det känns som de skulle behöva lite mer spets om de vill gå långt i slutspel.
Ja, det håller jag med om.
Och ja, det finns ju... jag läste rykten igår om att de tittar med lyssna ögon mot Klippiga bergen.
Ja.
Och en Matt Duchene skulle de inte ha något mot att få dit. Frågan är ju vad det skulle kosta. Ja. Det är lite lika där. Skulle Colorado göra sig av med honom, då är det ju bara för att de kan få enormt mycket för.
Exakt, för de uppgifter som har sipprat ut från Klippiga bergen, som du säger, det är ju att Joe Sakic har ett enormt högt pris på både Landeskog och Duchene.
Ja,
och det är helt rätt.
Ja, absolut.
Så att
han måste ju säga med dem.
Verkligen
det
inte.
I så fall att få enormt, ja, framförallt framtid för dem.
Ja, precis. Och jag tycker så som de kanske gjorde bort sig lite grann i Ryan O'Reilly-traden när han fick Sadorov och Grigorenko, som ju var spännande spelare, men inga riktiga superprospekt som man visste skulle bli bra. Det har ju inte liksom sett bra ut så här långt för Colorado. Så att ska han väl göra en trade en jättestjärna igen nu, så då måste han ju få tvärtom. Då måste han bli lite överbetald i utbytet.
Ja. Så att, ja. Men ja, det skulle behövas förmodligen för Nashville om de vill gå riktigt långt.
Ja, för att jag trodde mycket på Johansson där. Att det skulle vara så pass mycket spets att det skulle lyfta dem ytterligare. Men nödvändigtvis... Han har varit bra, men inte point per game och inte liksom den här absoluta härföraren som de kan luta sig mot. Det har inte varit.
Nej. Nej, men som sagt, Poile, han gör ibland oväntade saker, stora saker. Så det blir intressant att se, för att det är ett känsligt läge, men ja. Varför? Nu kommer jag inte på något att säga.
Nej, men jag håller med dig. Och jag har en känsla av att det kan hända någonting där också. För som säger Poile, och så mycket rykte som det ändå varit om Nashville, och just det här med att de är sugna på, alltså när det börjar nämna sådana stora spel som Duchene, att de liksom är villiga att göra den typen av deals, att de ändå diskuterar det. För det verkar ju mer eller mindre vara så.
Ja. Så att, för de inser och det känns inte så, det känns inte, om man tänker på en annan Colorado-spelare där som nästan med all säkerhet kommer att hamna någonstans i Rome, i Ginla.
Ja.
Men det känns inte som en typ de behöver. Vad han bidrar med till något lag är ju framförallt rutin då, ledarskap, och det känns ändå som de har så det räcker.
Ja, de sitter på ett antal rutinerade spelet trots allt.
Ja.
Det är inte där det brister, utan och han är för långsam för Laviolettes spelsystem också, så att.
Ja, exakt.
Så det
exakt. Ja. Men Nashville kan vara, de är ju definitivt, om de är något så är de ju en köpare.
Absolut. Och de har mycket löneutrymme, vilket gör dem till en stark spelare här sista veckan. Det tycker jag. Så att jag tror Nashville, Poile kommer göra någonting. Sen får vi se om det är en fet grej eller om det blir att han kanske plockar in en Vanek eller en Patrick Eves eller någon annan lite bredd / spetsvärning på forward.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Ja. Ja, tillbaks till öst, och Jonathan Ekeliv har nu tittat närmare på?
Ja, då kan vi säga att jag tittar närmare på, för att knyta an lite till Colorado, så till på Ottawa.
Mm.
Där har ju faktiskt Pierre Dorion, deras general manager, har ju bekräftat att han har pratat med Joe Sakic. Förmodligen då om Duchene, framförallt.
Ja.
Men han har kommit fram till då att Joe Sakic vill ju ha fruktansvärt mycket på honom. Och det har ju mer eller mindre liksom sipprat ut från starka källor. att det skulle röra sig om att säkert då vill ha Cody Ceci, ett första val. Antingen Thomas Chabot, deras absolut bästa backprospect som förmodligen kommer bli en bra NHL-spelare. Eller Colin White, en mycket spännande college center som ju var bra i JVM. Och kanske någonting mer dessutom. Ja. Att till 4-5 pusselbitar plus den här digniteten på pusselbitar då. Och det är ju inte Dorion tillnämligen beredd att erbjuda.
Ja.
Så att det står lite stilla, men han är sugen på att få in ytterligare en riktigt stark forward och inte minst center faktiskt. Vilket förvånar mig lite grann när de ändå sitter på Brassard och de gjorde ju den här Brassard-traden i somras liksom, och de har ju Kyle Turris som är väldigt bra också. Men jag hyllade ju Mark Stone så mycket förra veckan och nämnde honom som en riktigt bra spelare. Men de saknar ju också en riktig point per game-spelare framåt. Det är ju ändå Erik Karlsson som leder interna poängligan. Så att,
ja, de har fast, ju... han har sjunkit tillbaka lite jämfört med i fjol. På grund av spelsystemet i första hand.
Ja. Jag säga. Ja. Så att det är klart de saknar den där riktiga stjärnan. De hoppades ju få in den för några år sedan när de tog in Bobby Ryan. Men han har ju, får man ändå säga, varit en stor flopp. Framförallt
ja, inte, flopp åtminstone, men inte så jättestor. Nej. Flopp kan vi nöja oss
med. Ja, men med tanke på att han ändå tjänar 7 miljoner dollar i ett budgetlag som Ottawa. Så tycker jag att den investeringen har inte fallit väl ut. Då hade jag hellre haft Silverbergen, Bob Ryan, som gick i utbyte bland annat. Faktiskt.
Ja, det är lite speciellt med Senators. Man har ju känslan av att de överpresterar lite. Att de ligger högre än de borde.
Ja, faktiskt. Men samtidigt, som sa, de har bara 6 poäng upp till Montreal och 5 matcher färre spelare. Så att de ja. Har ju faktiskt en trot eller ej, så har de ju faktiskt chans att vinna divisionen.
Ja. Men, ja, det är på något vis man underskattar dem lite. Man tycker inte att det borde... Man har sett dem... När de har varit dåliga så har de varit riktigt dåliga dessutom.
Ja. Ja. Det stämmer. Alltså man, och deras högsta nivå känns ju inte som att den är ju trots allt inte i paritet med de andra contender-lagen liksom. De har ju
nej.
Så den nivån kommer de aldrig komma upp till med det här laget.
Nej.
Men de gör det bra. De tar sina poäng. Så att, ja. Nej, jag, det ryktas ju lite allt möjligt där. Alltså faktum är att Dorion är den general manager som har gjort näst flest transactions i ligan sedan han tog över där i somras.
Ja.
Så han är inte heller rädd för att hitta på lite saker. Och Curtis Lazar är ju en pros, eller han har ju varit i ligan några år nu och står tvärstill. I knappt gjort en enda poäng och han har ryktats ju ha begärt trade här för att lämna Ottawa i sin tur. Så där kan det, ja. Det kommer ju hända saker, lite små grejer kring Ottawa. Och de har ju löneutrymme, nödvändigtvis inte den starkaste budgeten, men de har ju löneutrymme för att kunna hitta på saker. Så ett förslag jag hade bara i huvudet som jag vet om det är klockrent, men Mark Stones brorsa, Michael Stone, spelar ju Arizona. Och han är ju i allra högsta grad tillgänglig där. Han har inte gjort någon stark säsong i år, men annars, han har ju ganska fett kontrakt av en anledning, för att han såg väldigt spännande ut här redan förra säsongen och något år innan dess också. Så att, och backsidan där är väl lite tunn trots allt tycker jag. Så att där skulle en Stone, om Arizona kan behålla lite lön, så skulle det kunna vara en helt okej breddvärvning för Arizona. Eller för Ottawa.
En Stone skulle falla från hans hjärta med mig.
Ja, ungefär så menar jag. Ja. En vän har.
Ja. En vän har de här, så heter du. Ja, en dålig en också.
Ja, den var 2+.
Ja, nu tar vi och tittar på ett lag som befinner sig i princip samma situation som Nashville rent tabellmässigt, men inte hockeyfilosofiskt. Det är Los Angeles Kings, som ju också skulle behöva göra en hel del för att säkra någon form av, ja, dels att gå till slutspel och dels kunna uträtta någonting där. Men jag tror att det känns som det är svårt, för det är så mycket som skulle behöva ändras i det laget, för de har fastnat i spelidéer som inte håller längre. Eller de har liksom material för att spela en hockey som inte riktigt är gångbar just nu.
Nej, precis. Och den typen av, som du säger, den typen av spelare är det de sitter på. Alltså Dustin Brown och de här.
Problemet är att de har inte så mycket som de kan tänka sig och dela, föreställer jag mig, som andra är intresserade av.
Nej, precis. Nej, de sitter ju på en ganska tunn prospectbank liksom, som inte är så attraktiv för andra klubbar. De har inte så mycket att fylla på med underifrån, och de har ju lite draftval och sådär, men det behöver de ju använda själv för att kunna skaffa sig en prospectbank. Och det har de ju bortprioriterat under alla dessa Stanley Cup-år.
Ja, sådana som Toffoli som blir restricted.
Ja.
Vill de ju inte göra så med vad jag förstår.
Nej, precis. För det kan man ju tänka sig att andra klubbar pekar på. Att han är intressant.
Kenneth Pearson. Ja, visst. Men de är ju fortfarande med i racet, så de vill väl inte, de tänker väl i första hand på att förstärka för i år.
Och Lombardi där känns som en väldigt mycket en förstärkare kille. Han älskar att knyta till sig spelare inför vid deadline. Marijn Gaborik och Jeff Carter har vi sett för några år sedan.
Ja, men det känns som det blir väldigt svårt att göra det nu. Ja, vad de också behöver, om inte Jonathan Quick kommer tillbaks kvickt och är bra, så är det problem med målvaktssidan också. Vi hörde ju själva hur han sågade Peter Buda i hamnsystem.
Ja, precis. Han var stenhård mot honom. Han är ju bara... Nej, precis. Det är väl ingen målvakt man kanske håller i handen om man ska ha ambitioner att vinna Stanley Cup den här säsongen.
Nej.
Då räcker ju inte det. Men som sagt, de är bakmunda av lönetaket. De har inte mycket utrymme där. Och trots det så är det som du säger, det ryktas mycket kring dem. Och ett namn som det ryktas oväntat mycket kring, med tanke på vad de kan erbjuda utbyte, det är ju Landeskog.
Ja.
För att det är ju en Lombardi Sutter kille liksom. Han är ju han är ju en ung spelare liksom som har lite driv och liksom snabb och sådär, men som ändå har den här tyngden som kännetecknar LA Kings liksom, och ledarskapet liksom.
Han är ju, attityden.
Ja. Det som de älskar. Så han skulle ju passa som handen i handsken i det bygget, men då, hur ska de kunna få honom?
Ja, det är som du sa. Det vill ju säkert ha jättemycket även för honom.
Ja, och då gröper de ur andra hål i sin trupp. Om de ska få dit. Och då blir det ju inget av det liksom.
Vad skulle det vara? Det skulle vara typ...
Ja, då skulle de vilja ha Toffoli eller...
Ja.
Eller...
Tanner Pearson är också restricted efter den här säsongen. De har ju problem med den här truppen, det ser man ju.
Ja, precis. Så Colorado vill väl framförallt ha liksom backförstärkningar också. Så då skulle de ju vilja ha... Ja.
Jake Massey. De vill inte ha Dustin Brown.
Nej, det vill de absolut inte ha. Nej, precis. Nej, så att, nej, väldigt svårt att se en fit där som Colorado skulle acceptera.
Ja, de befinner sig i en krånglig situation tycker jag, LA, överhuvudtaget. Och lyckas de knipa en slutspelsplats, så det är så svårt att se att det här laget skulle vinna en enda runda.
Nej, precis. Det tror inte jag heller att de gör. Och då kan det mycket väl bli så att de möter till exempel Minnesota i första rundan eller sånt där.
Ja, eller San Jose.
Ja, eller San Jose, precis. Och då. Nej, det går inte.
Nej, det går inte. Och det är också... Det skulle krävas, som du säger, så stora saker för att de skulle förändra slagkraften och slaget. Så att man... Ja, men det är väldigt svårt att se hur det skulle behövas, men det är svårt att se hur det skulle gå till.
Nej, för det är ju... Ska det till dealar och sitta vid förhandlingsbordet, så sitter ju motpart där som förväntar sig att gå vinnande ur det också. Och där sitter de i en väldigt ogynnsam position. Eller, med det som Lombardi själv har åsamkat, faktiskt.
Mm. Ja. Back to East.
Back to East. Ja, då tar jag en den här gången ganska snabbt, för att jag har svårt att se att de ska kunna hitta på något klockrent. Och jag vet inte ens om de borde göra det, men samtidigt så känner jag så här att Washington, de har ju kanske det bästa laget de någonsin har haft.
Ja.
Och bästa chansen att vinna någonsin, för att det går nästan inte att ha ett så här bra lag som de har just nu i lönetaks-eran.
När,
för att i sommar så går de ligger ju klistrade mot lönetaket, men de sitter på Kuznets och i sommar då så går Kuznetsovs kontrakt ut, Oshis kontrakt går ut, Williams kontrakt går ut, Burakovskis kontrakt går ut. Alla de där killarna, bortsett Williams kanske, ska ha löneökningar, ordentliga sådana.
Ja.
Och då spricker lite grann av det här fantastiska laget. Det kommer inte kunna vara lika slagkraftigt nästa säsong i alla fall. Så det här är verkligen det har varit många året med versalt å för Washington, men nu är det verkligen, nu ska de vinna liksom med den här truppen, och de har ju lite löneutrymme i alla fall. De skulle kunna ta in en Patrick Eves eller något sånt där rent matematiskt, för att om de vill bredda sig lite grann, för ja, jag vet inte, alltså, ta alla chanser de kan nu för att vinna. Det var därför jag valde att nämna dem alltså.
Ja, men det handlar ju i så fall mer om någon sån liten korrigering.
Precis.
De vill inte göra sig av med något heller. Som är...
Nej, verkligen inte. Nej. Men det är ju ingen som direkt underpresterar där eller som de vill bli av med på något sätt. Nej, som du säger. Utan det här ska de ju hålla intakt. Det här är ju NHLs bästa lag just nu. Så att, och faktum är ju när man kollar lite bakåt om åren så är de liksom, de gör ofta så att de tar in någon liten spelare vid deadline. Men det har sällan gett någon effekt. Alltså förra året så offrade de faktiskt ett tredje val för Mike Weber, som vi knappt kommer ihåg, back i Buffalo, som är nere i AHL nu. Det var ju under fiasko. Året innan dess så tog de in en gammal veteran i Tim Gleason från Carolina, som knappt lyckades hålla sig ordinarie. Så att, och det är ungefär den typen av spelare de kan ta in, för annars blir de för dyra liksom, lönetagsmässigt också. Så att de har inte så stort urval. Men ett alternativ skulle kanske kunna vara typ Patrick Eves, som bara kostar 1 miljon och som gör en riktigt bra säsong i Dallas.
Ja.
Som känns i form och på spelhumör. Så att någon liten sån move kanske de ska göra ändå för att verkligen vinna Stanley Cup i år.
Ja. Ja, kanske. Ja, då tittar jag faktiskt på Chicago.
Ja.
Som har en historia av att ta in framförallt lite äldre, rutinerade killar för slutspelsrun den här tiden på året. Och jag tror att det kan vara aktuellt igen.
Ja, precis.
Iginla är ett namn som har nämnts, men jag tror kanske ännu mer Thomas Vanek från Detroit skulle kunna vara en sån spelare som exakt av den typ de skulle älska få in i det här skedet.
Ja.
När han dessutom har varit mycket bättre än någon trodde att han skulle vara den här tidpunkten i karriären.
Ja, precis. Det känns som att nu när han inte tjänar så mycket dollars längre så är det inte samma press på hans axlar.
Och då, precis.
Då är det en gamla Thomas Vanek igen. Lite grann. För att han gör ju nästan en poäng per match i år. Han har ju varit fantastiskt bra i ett svagt Detroit. Liksom.
Ja. Och det är ju bra Chicago. Liksom. Mycket bättre än man trodde att de skulle vara. Det har vi ju pratat om många gånger under säsongen. Att det är förbryllande i att de alltid lyckas få ut mer av spelare som man inte tror är så bra.
Nej, alltså det är ju... Varje år så är det ju någon...
Ja, men en forward av den där sorten, eller två, som inte är så dyr. Det känns som att det skulle kunna boosta dem.
Ja, han brukar vara skicklig på det, Stan Bowman. Ja. Förra året blev det ju ingen succé med Dale Weiss och Andrew Ladd. Men,
nej.
Men han har gjort andra... Ja, det var ju... Det var när de vann Stanley Cup senast så plockade han in Antoine Vermette och Kimmo Timonen.
Ja.
Gjorde väl inte de någon succé. Men han brukar ju faktiskt försöka boosta laget Stan Bowman. Jag tycker jag har läst att han sagt att han nödvändigtvis inte kommer göra det i år. Men visst, det är väldigt mycket Bowman-style att göra det. Och jag håller med dig om att skulle man få in en Vanek eller sånt där, då är Chicago, då är de där igen och nosar.
Ja, jag ser att Chicago-fansen drömmer också om att de kanske ska ta och plocka tillbaka Patrick Sharp från Dallas. Han blir ju UFA efter säsongen här.
Exakt.
Också ett tänkbart namn. Och han känner dem ju väl.
Ja, precis. Han skulle ju gå in. Han skulle inte direkt behöva någon akklimatiseringsperiod för att kunna leverera.
Nej. Nej, så intressant.
Ja, de har ju som vanligt så har ju de lite halvtrassligt med lönetaket. Men de har lite utrymme ändå. Lite ovanligt för att vara Chicago. Alltså mycket för att vara dem. Så att det finns ju lite spelrum där. Så länge de inte tar in någon spelare på term som har kontrakt över nästa säsong.
Exakt. Men det är inte det de riktigt är ute efter.
Nej.
Den här tiden. De är ja.
Och det finns ju några intressanta. Det är som du säger Vanek, Sharp, Hansal, Eves. Matthew Perreault kanske från Winnipeg. De har ju han brukar ju deala ganska mycket där med Shevel Dayoff i Winnipeg, så det skulle kanske kunna vara något. Så att, jag förväntar mig absolut att Chicago kommer att försöka göra någonting.
Ja. Så att, ditt fjärde lag i öst,
Ja, då kan jag väl ta då säger jag helt enkelt Florida Panthers. Som jag tycker, ja, de ligger ju utanför slutspel nu och de har några poäng upp och det är några lag de måste passera. Det är ju Boston och det är Toronto kanske och det är Philadelphia möjligtvis, beroende på om de lyckas knösa in i Atlantic eller om det blir wildcard. Men de är ju på gång nu, de har sett bra ut senaste tiden och framförallt har de ju fått tillbaka både Barkov och inte minst Huberdeau, som ju har varit borta hela säsongen men som kommit in på ett väldigt bra sätt här. Tagit några fina skallar.
By the way, deras största stjärna fyller 45 år idag.
Ja, det är ju helt sjukt stort ju.
Hur gör det? Så hurra för Jaromir Jagr, 45-åringen.
Det måste vi, ja, det var ju nästan skamligt att vi inte har nämnt det än. Det är ju jättestort ju. Jaromir Jagr, 45 år. Oj oj, vi måste spela låten i slutet av avsnittet som en hyllning.
Ja.
Men nej, men det jag skulle säga om Florida, de är lite på gång och de sitter också på cap space. Och om jag tyckte att, om vi sa att Pierre Dorion har gjort näst flest transactions senaste året, så är det faktiskt Florida de som har gjort mest sen i somras i alla fall. Så de är inte heller rädda för att göra saker där med Tom Robo och Dale Tallon och hela det gänget. Så att
och de är väl ute efter några stats darling som ingen annan ser.
Ja, det brukar ju vara så.
Storheten hos.
Precis, och de, alltså förra året så gjorde de...
Och vad finns det för sådana då?
Ja, det borde jag ha koll på. Ja. Nej, men ja, alltså jag vill bara nämna att förra året så gjorde de ju samma sak. Då gick de ju och plockade in Jiri Hudler och Teddy Purcell och Jakob Kindel. Och de var ganska aktiva där vid deadline. Och de har ju förutsättningar att vara det i år också. För nu är de ju faktiskt relativt skadefria och på gång. Och har löneutrymme för att plocka in rentals. Mm. Och har en historia av att göra det. Så jag förväntar mig faktiskt att Florida ska göra saker nu. Och de skulle ju faktiskt kunna gå efter lite större pusselbitar också. Alltså typ, inte Shattenkirk, men de har ju råd med Sharps kontrakt till exempel. Och om de skulle vilja ha honom. Och...
Ja.
Det finns ju en liten Dale Tallon-koppling där, kommer jag på just nu. Om det nu säger någonting. Men... Jag tänker mig att skulle de vilja göra en stor trade också, så skulle de dels sitter de på lite draftval och lite hyfsade prospects, men de har ju också en sån som, alltså jag kan tänka mig att en sån som Bjugstad skulle kunna försvinna i en trade, för han har ju kört fast lite i Florida nu, men jag kan ändå tänka mig att han har ganska högt värde, en ung center med 24 mål säsong bakom sig liksom.
Ja.
Som bara gjort 2 mål i år och varit skadedrabbad, men så det känns som att de har halv tröttnat på lite i Florida. Men som jag tror skulle kunna generera ett ganska hyfsat utbyte om de vill vara på det humöret. Så att jag tog upp Florida i alla fall. För jag tror att de är ett lag som har väldigt mycket förutsättningar för att vara aktiva. Och de skulle kunna gå efter alla möjliga typer av spelare.
Ja.
Så att alla möjliga vi har nämnt i hela programmet här skulle kunna vara aktuella för Florida. Så att jag tror att de kommer att agera. Och jag tror att de är sugna på att gör en liten push i år också. Ja. Om de väl lyckas ta sig till spel.
Ja. Dallas Stars var vi inne på lite här. Om att Sharp skulle kunna vara tänkbar att åka tillbaka till Chicago.
Ja.
Men det finns fler. Befinner sig i en speciell situation. De håller på att tappa mark där i slutspelsracet. Och de är nog väldigt oklara på om de är köpare eller säljare. Men man har ju väldigt många... UFA, så säsongen har inte allt blivit vad man trodde, hoppades i Dallas. Som vanligt nu har de inte varit riktigt så dåliga som de var förra säsongen, Niemi och Lehtonen, men på lång sikt, och om man ska, även om de liksom hakar på här på slutet, så ska de in i slutspel, behövs det en till målvakt. Och det pratas om hela tiden är ju då antingen Fleury i Pittsburgh eller Bishop Tampa. Och det är ju inte otänkbart att det händer på något vis.
Nej, Dallas tycker jag är svårt. Jag tycker nog att de ska vara säljare sen då. Alltså.
Ja.
Jag tycker nog inte att de ska försöka göra någon avancerad trade för att stärka upp målvaktssidan till exempel, som är väl mest akut. Men den här säsongen har bara varit skit för dem. Liksom. De har inte haft någon tur med någonting. De har varit, liksom, det är framförallt skador som har ställt till det ordentligt. Och djupet har ju... Jag menar, de räknar väl med att Nishushkin till exempel skulle vara med. Och då sticker han till KHL precis innan säsongen.
Ja.
Och så Jan Mark som missar hela säsongen.
Jan Mark, ja.
Och så hemskt ska jag bara spela en match och spetsa skadeproblem. Och, nej, det har inget har gått deras väg riktigt. Så jag tycker att det är lika bra att ge upp istället för att fortsätta... hoppas, när det känns som att det ändå
sarg
kantboll ut liksom.
Du nämnde Yves som en sån här som känns som att man kan få rätt bra för ändå, som många skulle vilja stärka sin bredd och sitt djup med.
Ja.
Han är en sån. Och Johnny Oduya som BUFA är också, har det varit mycket prat om att han till exempel skulle vara en väldigt bra fit i Pittsburgh. Han skulle kunna vara årets svar på
Trevor Daly.
Ja, Trevor Daly. Mm. Ja, alltså, det tycker jag känns väldigt intressant med en sån defensiv superexpert som Johnny.
Ja, ja, sitter ju väldigt nära på nättiden här i hans 2015-slutspel med Chicago när han satt ensam på kanten på någon liten egen bänk för att han har så ont i någon, jag tror han spelade med någon skada, men ändå så var han felfri ute på isen.
Ja. Så att, det här måste ju vara intressant. Ja, för till exempel Pittsburgh som inte behöver göra mycket, men kanske något.
En liten tweak till för att bredda sin tredje part. Typ, liksom.
Ja.
Det kan ju vara avgörande till slut. Ja. Nej, men jag håller med dig lite grann i vad du sa där. Jag håller med om att jag tycker i alla fall att Dallas ska vara en seller. De ska, det är ingen idé för dem. Jag tror inte att slutspel kommer.
Till viss mån, men de ska inte göra så med Future.
De har ju en väldigt stark grund. Så lyckas de bara få börja om lite grann på andra fronter här i sommar och kanske lösa målvaktssidan då och hitta någon till bra back och lite bredda till sig lite och bli lite friska igen, så tror jag att de kan komma väldigt starkt nästa säsong.
Ja. Ja. Kan vi få ett sista lag i öst som du tycker ska göra något?
Nej, men ett lag som ska göra någonting som också ska vara sellers, som bara en gång för alla här nu måste ge upp sin fantastiska svit, det är ju Detroit.
Mm.
Som aldrig har varit, i mannaminne aldrig har varit en seller.
Nej.
Men i år är det väl dags. För det kommer inte bli slutspel för Detroit Red Wings, det går inte.
Nej, det kommer inte.
De ligger faktiskt sist när vi spelar in det här i Eastern, även om det är väldigt jämnt. Mm. Och inget talar för, enligt mig, att de ska kunna klättra så mycket högre.
Nej.
Så att det är dags, det är helt enkelt så att det är bara att de måste försöka få så mycket de kan för Vanek till exempel, som har utgående kontrakt. Och om de kan få något för Steve Ott mot förmodan, om de kan få något för Brendan Smith.
Ja.
Samla på er draftval och börja bygga om lite grann. Och det är inte helt lätt att bygga om det Detroit-laget, för de har ju så mycket, lite som LA Kings, inte alls lika allvarligt, men lite som LA Kings så sitter de på väldigt många långtidskontrakt på spelare som är över 30 år, vilket antyder att Ken Holland har liksom trott på det här laget på sikt. Eller liksom gjort lite dumma val som man tänkt ska se lika bra ut 2019 liksom. Men det kommer de inte göra. Nielsen, Abdelkader, Helm och så vidare. Jonathan Eriksson. Henke Zetterberg gör ju en väldigt bra säsong i år. Men det här laget blir tufft att bygga om snabbt. Ja. Det är ingen quick fix det här. Men de måste börja någonstans, och de kan inte hålla på och försöka hålla den här sviten vid liv när det inte kommer gå. Då är det bättre att förbättra sina chanser på sikt att kunna lyfta.
Ja, kanske till och med gå så långt som och titta på om någon vill ha den nu avstängde Nyquist. Han ingår ju i prospectpoolen fortfarande på något sätt. Han ses väl som ett framtidsnamn, men det har inte varit någon bra säsong för honom.
Nej, både han och Tatar och de här Jurko och De Kaiser och den här som skulle ta över som den nya kärnan, kanske vid det här laget hade de hoppats på, har ju stått stilla. Även, alltså jag menar, Tatar är ju ett sånt exempel också. Glenn Denning, Shahan. Alltså det är väldigt många som inte har tagit nästa steg där. Vissa som till och med backat liksom. Mrazek, inte minst. Så att, det ser sådär ut faktiskt. Och jag kan tänka mig att det har ju ryktats lite grann om Nyqvist till exempel. Det var ju för ett tag sedan så var det faktiskt ett Chicago-rykte på Nyqvist. Att det är någon lite småavancerad lönetalkstrade, att de ska kunna fippla in Nyqvist och offra något annat till Detroit och kanske lite draftval. Det tror jag kanske inte kommer hända, men det spekuleras. Det går i alla fall rykten om både Tatar och Nyqvist. Så att det kan vara så att de till och med ger sig på dessa typer av spelare.
Ja.
Ja, jag tycker det är i alla fall min poäng. Och då lyckas de bli av med några veteraner här som är på rental basis, så kan de ju kalla upp lite. Jag menar, deras farmalag Grand Rapids är ju som vanligt bra och leder faktiskt in divisionen AHL, och en mycket spännande ryster, Jevgenij Svechnikov, en annan 2015 draftad spelare, skulle ju mycket väl, tycker jag, skulle jag väldigt gärna vilja se få chansen i NHL nu också. Så att då skulle man få utrymme att kalla upp lite spelare som kan hjälpa dem på sikt.
Och avslutningsvis för min del, vi ett lag som befinner sig i samma situation fast i väst, och det är ju Arizona. Vi pratar mycket om att Colorado har många att erbjuda där ute, men det är ju lika med Arizona.
Ja.
Och det finns ju, ja, de kommer inte att röra sina kids, Max Domi och The Duke och sådana, de behåller dem ju såklart.
Ja.
Men i övrigt så är det nästan alla tillgängliga. Och den det pratas allra mest om är ju Martin Hansson. Det låter som han kommer hamna någonstans.
Ja, precis. Och jag tror han kommer få bra betalt för han också. De lyckades få ett första val för Vermette för ett par år sedan. Och han ska säga som en ännu bättre spelare. Och kommer nog passa bra ett slutspel också. Han har inte varit där så många gånger i sin karriär. Men det känns som en kille som... Han är ju en av NHLs bästa spelare faktiskt framför kassen i powerplay till exempel.
Ja.
Klar, behärskar ju ett hyfsat tempo i spelet trots att han inte är så snabb själv. Så det känns som att han kan anpassa sig till en contendermässigt lag liksom.
Ja, vad tror du han hamnar då?
Ja, vad ska vi säga där?
Ja. Sack och se.
Ja, det har jag inte tänkt på, men ja.
Edmonton.
Ja, Edmonton skulle passa bra det.
Ja, skulle.
Jag har ju... Ja. Ja, det känns som att Montreal skulle kunna vara intresserad. Kanske.
Ja, absolut. Absolut. Ja, en annan är ju evighetskojoten Shane Doan. Som, det låter som att nu sker det, så sker det nu. Att han hamnar som rental någonstans.
Ja, han har ju spelat i samma klubb då. Sen 96.
Ja.
Sen han kom till Jets då. Innan de flyttade ner till.
Ja, han är ufa nu. Det skulle vara ett perfekt läge att vara just rental någonstans. Där det finns möjlighet att få vinna en Stanley Cup. För det kommer han inte få göra med Arizona.
Nej, det är lite... Både Doan och Iginla är så pass... De håller ju inte jägareklass i sin ålder längre här.
Nej.
Utan de har ju faktiskt ganska uppenbart sjunkit ett antal hack. Men båda kan ju, båda ligger väl omkring 10-12 mål den här säsongen åtminstone.
Ja.
Och är ju fortfarande inte helt oanvändbara för ett lag. Och just det här med rutinen som kanske vissa lag prioriterar, det kan de ju bidra med i alla fall. Och just den här känslan av att man vill vinna för dem också. Det kan ju också vara en motivationsfaktor som inte ska underskattas totalt.
Nej,
så att, skulle då nu till slut få för sig att bli tradad, vilket ju verkar inte helt omöjligt, så är inte det, ser inte jag det som en helt dum värvning. Faktiskt.
Nej.
Inte så dålig boxplayspelare heller. Så, att,
ja. Så fortsätter jag drömma om det. Det kommer inte att hända, men jag kan väl få drömma om att någon spränger banken för Oliver Ekman Larsson. Så inte det blir något VM för honom, utan han får spela i ett bra lag. Det skulle vara så underbart att se. Men det. Sånt händer inte.
Nej, och det känns som att John Shaker och gänget där, de har ju ändå försökt, de jobbar lite emot vind, men de försöker ju ha stora ambitioner för det här laget, och då vet de ju mycket väl att Oliver Ekman Larsson är en pusselbit de inte kan rucka på. Han är otroligt viktig för dem.
Ja, tråkigt för honom.
Ja, det är tråkigt för Oliver i högsta grad. Ja, nu tror jag att mina kollegor här börjar bli lite
förbannade
här. Ja, precis. Så nu får vi abrupt här tacka för oss. Men det blev en hyfsat måttig poddtjänst i alla fall.
Ja, men vi tar och avslutar med låten för jag.
Ja, men det känns som en mycket värdig avslutning i alla fall.
Ja.
Så att, grattis, Jaromir Jagr.
Nu kommer det. Nu får jag vara beredd. För nu säger jag Jaromir Jagr.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.
Han har varit bra överallt han har varit. Han har varit älskad av lagkamraterna, av fansen, av journalister. Han är en av de bästa man kan ha att göra med på alla sätt och vis. Man hackar inte på Jagr i den här podden. Du ska ta
honom. Vad säger du om hans val att skriva på för Philadelphia?
En av mina absoluta favoriter som du fan inte får hacka på.
Jaromir Jagr.
En legendar och ledare.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.
En legendar och ledare.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.